Så ska vi läsa om ifrån Lukas evangeliet när Jesus driver ut en demon. Och det är från Lukas 11, 14-26. En gång drev Jesus ut en demon som var stum. När demonen for ut började den stumme tala och folket häpnade. Men några sa, det är med demonernas första Belzebub som han driver ut demonerna. Andra vill sätta honom på prov och krävde att få se tecken från himlen. Men han visste vad de hade i tankarna och sa, varje rike som råkar i strid med sig självt blir ödelagt och hus faller över hus. Och om nu Satan råkar i strid med sig själv, hur ska då hans rike kunna bestå? Ni säger ju att det är med Belzebub som jag driver ut demonerna. Men om jag driver ut demonerna med Belzebub, med vems hjälp driver jag då er anhängare ut dem? Då kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och övermannar honom, tar den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig han skingrar. När den orena anden lämnade människan vandrade den genom vattenlösa trakter och letade efter en plats att vila på. Hittar den ingen, säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det städat och snyggt går den bort och hämtar 7 andar till som är värre än den själv, och de följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början. Ja, det finns många konstiga texter i Bibeln kan man tycka. Den här är ju lite underlig. Men den handlar om det som är existentiella frågor kan vi väl säga. Och frågor som är viktiga för vår tro. Jag har överhuvudtaget funderat över det här med ondskan. Varför tar det aldrig slut med eländet? Varför måste vi hela tiden skapa vassare vapen och utrota människor och människoraser och grupper bara för att vi tycker så? Är det verkligen någonting som Gud har tänkt? Ska det vara så här? Så funderar vi ju ibland, eller hur, allihopa? Och i den här berättelsen som vi har fått om som Jesus när han driver ut en demon som var stum, så tycker ju de andra att han driver ut ont med ont. Men frågan är, kan man göra det? Kan man driva ut något ont med ont? Och den andra frågan som jag har gått och funderat väldigt, väldigt mycket på, det är, kan något gott komma från det onda? Det är också en fråga som, och den frågan är jag inte färdig med, så den tänker jag inte säga så mycket om. Den får ni fundera vidare på själv. Men den första frågan ska jag i alla fall försöka nysta lite mer i. Och jag har satt 3 rubriker för det jag ska säga, som påminner varandra. Och den första delen i min predikan handlar om insikt. Vi behöver få insikt om vad ondskan handlar om. Och vi behöver få veta lite mer om våra avsikter. Och vid den tredje delen är utsikterna. Så nu vet ni vad ni har att se fram emot. Insikt, avsikt och utsikt. Ja, att Jesus hade drivit ut en demon, det var ju ingen fråga om. Det fattar ju till och med fariserna och de som var emot honom. De såg ju undret att det skedde. Så det var ju ingen tvekan om. Men de trodde att det var en ond kraft som Jesus använde för att driva ut det. Och jag tänker genast på orden som Jesus säger till lärjungen som tar fram svärdet och hugger av örat på en av tjänarna när i samband med att Jesus fångas i Getsemane, så säger Jesus att den som tar till svärd förgås med svärd. Och det tycker jag är en så tydlig bekännelse för Jesus, att han stod verkligen inte på det ondas sida. Det var inget han kunde, utan det onda kan bara ställa till ont, som vi förstår det i den här texten. Men hur tänker vi då? Tänker vi om det här undret skulle ha skett idag, vad skulle vi ha tänkt då? Hade vi sett det här och vi hade varit de som stod runt omkring, hur hade vi reagerat på det hela? Funderar vi ens i formerna om gott och ont? Eller har vi helt enkelt avskaffat det för vi tycker att det låter lite medeltida mässigt att prata om djävulen och det onda och Satan och alla de här orden som djävulen har? Är det så att vi har tagit bort det där? Vi har plockat bort det där. Vi tycker det är obehagligt och obekvämt. Eller tycker vi att vi kan förstå vad som verkligen hände? Och jag tror att det viktigaste i den här texten är att vi verkligen kommer till insikt om att det inte bara finns ont och gott i människan. För vi har ju båda, vi har möjligheterna i oss. Vi kan välja den väg vi ska vandra. Men också att det finns en ond kraft i universum. En ond kraft som gör allt för att kämpa mot Jesu och den gode Gudens kraft. Det finns någonting som hela tiden pockar på. För skulle vi säga att det bara är människan och människans onda tankar, ja, då blir ju kanske människan ondare än vad hon är egentligen. Då skulle hon ju kanske inte kunna skapa så mycket gott. Och säger vi att det bara är den onda makten och att vi själva inte har någonting med det att göra, då ger vi oss själva frisedel. Utan det onda och det goda är en kamp som pågår i vår värld dagligen. Och där vi själva måste välja. Och Bibeln är ganska tydlig. Alltså, både i Gamla testamentet, det pratade om ormen i paradiset. Man pratar om åklagaren som är ute efter att försätta den som är troende i en dålig position. Men, och det pratas också om, det är alltid så i Gamla testamentet att den onde kraften är någon. Så den är personifierad som en person som har olika uttryck och möjligheter. Men den är ju naturligtvis inte begränsad. Om vi då går vidare då till Nya testamentet. Ja, där finns det också det här. Att det onda är en ond personifierad makt. Och man trodde ju då att Belzebub var en av de onda andarna. Och man trodde att Jesus drog ut den onda anden med hjälp av honom. Väldigt, väldigt konstigt. Hur kunde de få till det egentligen i sammanhanget? Det är svårt att förstå faktiskt. Men det onda kämpar hela tiden emot Gud. Och jag vet inte själv hur du tänker kring den onde och den ondes kraft. Vi kanske behöver ta oss en funderare och inse och kanske läsa lite mer i Guds ord om vad som står om den onde. Därför att vi behöver känna igen den onde och den ondes all påhitt. Och den onde vill alltid förstöra för oss. Det kan vi alltid komma ihåg. Det är Gud använder aldrig ord som att nu gjorde du bort dig igen. Att du inte skäms. Hur kunde du komma på det där? Det är åklagarens roll. Det är den ondes roll. Men däremot när du känner att ja, jag ska nog kunna klara det här. Jag vill det här och jag vågar. Ja, då är det mera Guds röst som talar inom dig. Så vi måste först och främst skaffa oss insikter om den onde. Och hur kanske vi tänker för att kunna bemöta den ondes alla brännande pilar, som det står om i Efesierbrevet. Så det är insikten. Vi måste inse att den onda makten finns där och fundera över hur den ser ut. Avsikten då? Ja, vad har vi för avsikter? Ja, vi vill naturligtvis inte att det onda ska få sprida sig. Vi vill naturligtvis att Guds rike ska få bryta fram överallt och där Guds makt ska kunna få kraft. Men ändå sitter vi där med våra lyxproblem och funderar på, ska vi ha 20 eller 21 eller 22 eller 23 grader inne? Eller vi undrar, vad ska jag laga för mat idag? För jag vet inte vad jag ska hitta på utav allt det jag har. Och vi vet inte vilka fonder vi ska spara våra pengar i. För det är så många bud som gäller. Och vi har sådana stora problem om allt detta. Men vi behöver vara vaksamma över den andliga kamp som finns runt omkring oss. Och avsiktligt ta steg mot det onda. Jesus säger, djävulen kommer bara för att stjäla och slakta och döda. Och jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Det är ifrån Johannes 10. Utan närheten till Jesus så tappar vi modet och orken. Det är därför vi behöver komma nära Jesus i varje gudstjänst och varje bönetillfälle. För att klara av kampen mot det onda. Tro på Guds kraft och tro på Guds möjligheter. Och vad har vi då för utsikter i den här kampen? Ja, vi är på segrarens sida. Visst är det skönt att veta? Vi är på segrarens sida. Så hur det än går för oss och hur vi än kämpar och hur vi än tycker att det ibland känns meningslöst, så är vi ändå på segrarens sida. Paulus skriver i Filipperbrevet om Jesus. Han gjorde sig ödmjuk och var lydig ända till döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesus namn i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Från Filipperbrevet 2. Och i missionsbefallningen säger Jesus, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Och i Timoteusbrevet kan vi läsa, Herren är trofast, han ska styrka er och skydda er för det onda. Och i ytterligare i Timoteusbrevet, kämpa trons goda kamp. Låt det inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Släpp in Jesus i ditt vardagsliv och låt Jesus rensa upp och göra rent så att du kan kämpa vidare trons goda kamp. Och slappna inte av i kampen. Man kan bli trött och tycka att det känns meningslöst. Men kampen, den finns ändå där och Gud är med dig. Vi är barn till en segrare som har krossat ondskans makt. Vi är barn till en segrare. Allt är sonen underlagt. Vi behöver insikten om Guds och den ondes kamp. Vi behöver avsikten att kämpa mot det onda. Och vi behöver utsikten där vi vet att vi står på den segrandes sida. Låt oss be. Ja, Herre. Vi står nog ofta i de här valtillfällena mer än vad vi kanske tänker oss ibland. Och ibland är det svårt att veta vad vi ska göra. Ibland är uppgifterna så många att vi blir alldeles överväldigade och tappar både ork och lust. Men Herre, du som kan leda oss var och en steg för steg, hjälp oss att hitta det som är precis våran uppgift. Det som är det som vi ska göra och det som vi som församling ska göra för att kämpa mot det onda. Och att människor ska i bygden få säga att de gör ett gott arbete för det goda och för Guds verk. Ja, Herre, vi vill kämpa vidare för din sak. Och vi tackar dig, Gud, för att du har vunnit segern. Amen.